Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om en väldigt, väldigt aktuell fråga. Vi ska prata om det minskade barnafödandet i Sverige och vad jämställdheten har med krisen i befolkningsfrågan att göra. Och idag har jag ju med mig två stycken gäster, Elva Barrio och Jakob Segerlind. Välkomna hit!
Tack så jättemycket!
Tack så mycket!
Ja, vad roligt att ni ville komma. Ni ska få berätta lite grann om er själva och varför ni är här. Och jag tänkte bara börja med en första fråga. Hur definierar ni jämställdhet? Vad är det för någonting som är viktigt att ha med sig när man ska prata om jämställdhet och finns det något speciellt perspektiv? Mm. Vill du börja, Jakob?
Jag tänker på jämställdhet som ett frihetsbegrepp. Alltså att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att leva och utvecklas utan att begränsas av patriarkala strukturer. Mm.
Jag tänker att jämställdhet är social och materiell jämlikhet mellan könen.
Just det, väldigt kort och koncist. Elva Barrio, du är ju förbundsordförande för S-studenter.
Det stämmer.
Och Jakob Segerlind, du är alltså rapportförfattare för en rapport som S-studenter gav ut tillsammans med Tiden för några månader sedan när vi spelade in det här. Och jag tänker att jag börjar med dig, Elva. Vad var det som gjorde att ni ville ta fram den här rapporten?
Men det var mycket på grund av att diskussionen om det låga barnafödandet hade förts under en tid, men där tyckte vi att den diskussionen totalt hade kidnappats av liberala och konservativa krafter. Så både problembeskrivningen men också lösningarna som presenterades var ju helt fel enligt mig. Så vi ansåg att det behövdes ett progressivt perspektiv på de sjunkande födelsetalen, men framförallt ett progressivt perspektiv på hur man ska göra för att lösa problemet. Mm.
Och Jakob, du skrev ju den här rapporten. Vad lärde du dig under arbetets gång när du skrev den här? Var det någonting som förvånade dig och var det liksom det viktigaste som du kom fram till?
Jag blev faktiskt ganska förvånad. För det vi kände, så när vi började jobba med det här, så kände vi att det behövdes ett kunskapslyft liksom, i den här debatten. Just när det kommer till liksom, ungas ekonomiska villkor i Sverige. Det finns liksom en generationsklyfta som har växt fram under ganska lång tid. Men det som förvånade mig var hur stor den här generationsklyftan är och hur dålig liksom, den ekonomiska utvecklingen har varit för unga. Framförallt när jag kollade det i min rapport då, så kollade jag på inkomstutvecklingen för unga i Sverige. Och den har halkat efter liksom, samhället i övrigt. Framförallt sen finanskrisen. Men det här har pågått sen liksom, under hela 2000-talet egentligen. Och det som var intressant var att den här statliga utredningen som tillsattes. Den kom i en skrift nu i senaste veckorna där de går in i lite mer detalj. Vi kollade lite mer övergripande. De har tillgång till lite bättre data och de ger oss rätt till stor del. För det var ganska chockerande siffror som har kommit fram i den statliga utredningen nu senast. Bland annat att 71% av ensamstående med barn har en låg ekonomisk standard i Sverige, så man kollar på hushåll mellan 20 och 29. Alltså det är en jättestor majoritet utav ensamstående föräldrar i Sverige som har det jättesvårt ekonomiskt. Om man kollar på ensamstående med barn med heltidsarbete så är det fortfarande hälften, alltså 51%, som har låg ekonomisk standard. Så att jag har varit förvånad över hur svag ekonomi och hur dåliga ekonomiska förutsättningar unga föräldrar har i Sverige. Mm. Framförallt då de som är ensamstående, men man kan se det hos alla liksom barnfamiljer. Deras ekonomiska standard har halkat efter under ganska lång tid. Och det är någonting som inte alls har fått det utrymmet som det förtjänar i debatten, tycker jag. Mm.
Och återkomma till det här med ensamstående, för jag tror verkligen att det är en väldigt viktig fråga. Men bara så här, vi pratar om en kris i befolkningen. Vad menar man med det? Alltså, eller vad vill du bara, liksom, finns det för tankar kring, varför var det här ens en fråga som det finns en statlig utredning kring? Varför pratar man, vad menar vi om det?
Men jag tror att det i debatten handlar mycket om hur vi ska klara av vår försörjningskvot i framtiden. För mig är inte det som är lika relevant. Det finns många sätt att lösa vår försörjningskvot, till exempel alltså i välfärden och så. Däremot så, eller om jag ska omformulera mig också, så blir det liksom, det är inte ett problem i sig att människor inte skaffar barn. Många gör det för att de inte vill skaffa barn. Och där ser vi ju att kvinnors frigörelse har lett till att många idag väljer bort barn. Men den verkligheten samexisterar ju också med det Jakob lyfter, att ungas materiella villkor har blivit betydligt sämre. Vi ser en allt mer prekariserad ungdom. Och samtidigt som då många kan välja bort barn, så är det också många som väljer bort barn för att de inte har ekonomiska resurser som de anser krävs för att kunna skaffa ett barn. Så jag skulle säga att den verkliga krisen här handlar om att vi har sett en framväxt av materiella hinder som gör att människor inte kan leva sitt liv som de så önskar. Och det är det som är den krisen vi pratar om.
Nej, jag håller verkligen med. Alltså, ofta i debatten så, som du säger, så brukar det lyftas. Liksom. Man brukar prata om hur vi ska arbetskraftsfrågor och allt sånt där. Men som vi ser det, liksom, den stora krisen är ju den här ofriheten helt enkelt som har växt fram i och med att ojämlikheten har ökat.
Mm. Jag ska bara dra en parallell. Det är intressant, för några avsnitt sen så var Agneta Stark här och vi pratade om ekonomisk jämställdhet. Och hon har tidigare sagt, vilket jag tycker är väldigt intressant, om man tittar på statistiken på just det här med barnafödandet över lång tid tillbaka, liksom, så är det ju så att tittar vi sig 100 år tillbaka, så skaffade ju kvinnor, det var fler kvinnor som inte skaffade barn. Men de kvinnor som skaffade barn skaffade väldigt många barn. Och det har ju sina orsaker. Alltså, dels har att göra med att många kvinnor jobbade som till exempel pigor. Eller var liksom, ja, men hade verkligen inte de materiella förutsättningarna att skaffa barn. Och sen var det ju så att såklart de som skaffade barn, de som levde i förhållanden, ja, men det fanns inte preventivmedel och annat. Så att, och det var också en förväntan och det var en del av försörjningen, så att säga. Så att jag tänker också att så här, i ett historiskt perspektiv, i alla fall vad hon menar på, så är det ju här inte heller någonting som, det är inte så dramatiskt. Och det tycker jag också är en intressant, en intressant parallell som ju inte heller hörs i den här debatten.
Nej. Och där kan man ju lägga till också att det är ju, för jag håller med, alltså det är ju inte dramatiskt i sig att födelsetalen minskar. Det som däremot är dramatiskt är att allt fler unga inte kan välja vilken framtid de vill ha. Och det är där det verkliga problemet ligger, och det är det vi vill rikta fokus mot. Att det liksom idag finns enorma materiella hinder för unga att faktiskt leva sitt liv som de så önskar.
Mm. Och om man nu ska dra en parallell, för ni har ju kris i befolkningsfrågan som en del av rubriken för er rapport, och det finns ju en parallell, en historisk parallell till den, från Alma Myrdals text Kris i befolkningsfrågan. Kan man dra paralleller, och jag antar att man kan det som ni har gjort den här, parafraserat den rubriken, men hur ser det egentligen ut?
Vi tycker ändå att det är ganska att det är en väldigt relevant parallell. Dels om man ser till de liksom, ekonomiska, liksom den ekonomiska faktorn. Alltså, paret Myrdal skrev ju sin bok i spåren utav 30-talskrisen. Så det var en enorm ekonomisk kris som ställde många utan jobb. Det var väldigt svårt att försörja sig. Och då såg man också att liksom, födelsetalen började sjunka. Samtidigt så stod också Sverige inför liksom, jättestora utmaningar som var liksom, bredare än bara den här smala familjepolitiken. Alltså man behövde någonting mer än att bara göra punktinsatser, som de skriver i sin bok också. Och det är väl det vi ser också, att dels att det här till viss del är drivet av ekonomiska faktorer, men också att det finns ett behov i samhället av liksom ett bredare omtag kring familjepolitiken. som inte bara handlar om barnomsorg och barnbidrag, utan att det också handlar om liksom människors möjlighet att försörja sig, deras rätt till bostad, välfärden. Alltså det är väl där vi ser att parallellen finns.
Och en väldigt viktig parallell är ju också då, precis som du är inne på lite, Jakob, och bostadsförsörjningen. Att då så var det enorm brist på bostäder och många var trångbodda och så vidare och så vidare. Och det var ju en väldigt stor beståndsdel av det som Alva Myrdal lägger fram som lösning för att kunna bygga ett mer rättvist Sverige där familjepolitiken då också står i centrum. Och idag befinner vi oss någonstans i en liknande situation där allt fler bor trångbott och där bostadsbristen är ett brinnande faktum.
Mm.
Sen så vill jag också betona just det att det, liksom, det vi föreslår här, precis som paret Myrdal föreslår i kris i befolkningsfrågan, är ju liksom stora samhällsreformer som syftar till att omdana samhället. Det är inte punktinsatser, precis som Jakob sa.
Och det här är väldigt intressant tycker jag, för att om man jämför den tiden med nutid, alltså det, som du säger, det finns verkligen paralleller. Men en sak som är väldigt stor skillnad är ju kanske hur ja, men politiken ser ut. Alltså hur, och kanske just också hur det är mera punktinsatser, det är mera liksom fragmenterat. Och att, ja men jag tänker att hur det också pratas om de här frågorna. Alltså att man, att då kunde man genomföra de här stora reformerna. Då kunde man göra det här. Alltså det här blev ju ett underlag för ett samhällsprojekt som man tog på allvar. Alltså hur upplever ni det? Tas det här på samma allvar? Bygger man in det här lika mycket i sin grundläggande politik? Eller vad tänker ni?
Men politiken har ju under lång tid liksom drunknat i ett nyliberalt synsätt på världen och därmed också politiken. Så jag skulle säga att det politiska hantverket idag är väldigt kortsiktigt. Därmed så saknas också de här stora reformerna som faktiskt skulle se till att skapa ett rättvisare samhälle och hjälpa människor att undanröja de hindren som idag finns till exempelvis familjebildning. Så som svar på din fråga, nej, jag ser inte att den här typen av politisk diskussion som skulle behövas idag finns. Och det är ju lite det vi försöker bidra till.
Nej, men jag håller med. Jag ser nog inte riktigt den här helheten i liksom det politiska samtalet som de här frågorna lite grann kräver.
Mm.
Och att det är ett problem liksom, som vi väl försöker att hjälpa till och åtgärda lite grann.
Mm. Nej, och det tycker jag ändå är intressant, för det är, jag håller verkligen med om det. Samtidigt så är det så ändå, trots det, att det då dels har tagits fram en statlig utredning. Vi har flera partier som gör egna utredningar i just den här frågan. Och den verkar ändå på något sätt vara lite populistisk, kanske man kan kalla den. Eller åtminstone funkar i debatten. Men trots det så verkar det inte som att man riktigt vill ta sig an frågan i grunden. Det är intressant i sig.
Mm.
Men jag tänkte nu bara gå in lite grann på rapporten, Jakob, som du har skrivit. Bara lite grann så här, stämmer det att svenskarna skaffar för få barn? Hur ser det ut liksom, över tid? Det här med förebyggande socialpolitiken, vill du bara berätta lite grann om vad är det och hur ser det ut i praktiken?
Mm. Det är svårt det där liksom att uttala sig om för få barn eller inte. För som Elva var inne på så har det med så många andra saker att göra också. Bland annat migrationspolitiken och så vidare. Men det vi däremot kan se är att vi har sett en stor minskning i Sverige. Alltså Sverige brukade vara ett land där man hade ganska höga födelsetal jämfört med andra höginkomstländer. Och det är vi inte riktigt längre. Utan alltså vi har minskat, sen 2010 så har det minskat ganska stadigt ner till 1,4 barn per kvinna i Sverige idag. Och det beror delvis då på att medelåldern för första gångs föderskor har ökat från 28 till 30 år. Och den här minskningen är störst då bland kvinnor med låg socioekonomisk ställning. Så det finns ju en föreställning ibland i debatten som men finns det kanske en nidbild som liksom lite så lurar i bakgrunden där man föreställer sig att den här minskningen beror på en karriärskvinna kanske som inte vill skaffa barn och som utbildar sig länge och ska göra karriär och så vidare. Men det man ser i Sverige idag är att det är liksom den gruppen som är mest benägen att bilda familj.
Just det.
Och det är också lite grann som en fördom som vi vill som vi vill motarbeta liksom, i den här debatten.
I tidigare avsnitt har vi pratat mycket om ekonomisk jämställdhet och utifrån ett klassperspektiv just. Och det är så intressant när du säger att det just är kvinnor med socioekonomisk svaga helt enkelt som skaffar färre barn. Vilket ju alltså ljuset av de liksom lönenivåerna och sjukskrivningsnivåerna och hur det ser ut. Alltså arbetarkvinnor backar i livslängd och allt vad det nu. Vi har så mycket som pekar på att det går så otroligt och otroligt dåligt för en stor grupp kvinnor. Så känns det som att det är otroligt rationellt av de här kvinnorna att inte skaffa barn. Alltså har man inte råd? Känner man dessutom kanske att man inte har råd att lämna en relation om du har barn för att det ytterligare medför ekonomisk risk och så vidare, så förstår man ju att det är helt normalt.
Nej men verkligen, och det var en annan sak som framkom i den här liksom, framkommit från den statliga utredningen nu senast, att om man kollar på inkomstutvecklingen för ensamstående mammor i Sverige så har de knappt sett någon ekonomisk förbättring överhuvudtaget sen 80-talet. Så de har fått liksom inkomstökningar med kanske lite över 10%. Samtidigt som Sverige som helhet nästan har fördubblat sitt välstånd under de här 40 åren. Och de lever i princip kvar på 80-talet. Så att det är ju väldigt rationellt att man väljer att inte bilda familj i en sån miljö. Och det innebär ju en väldigt stor risk för många kvinnor att bilda familj. För blir man ensamstående, ja då är det liksom då är det 70% som liksom hamnar i låg socioekonomisk i en låg socioekonomisk standard. Så att den här ojämlikheten är någonting som måste adresseras, tror jag.
Ska jag säga innan du får ordet, Eva, alltså det är 80% av alla ensamstående föräldrar som är mammor. Man bara så att det liksom poängteras också, det är ju verkligen en könsskillnad. De flesta män som separerar bor kvar i den gemensamma bostaden. Det finns en sån enorm ekonomisk skillnad, apropå risk, tänker jag. Alltså att separera är en enorm ekonomisk risk, oftast för kvinnan, inte lika mycket för mannen.
Men exakt. Och jag tror att det är viktigt här att betona just det som ni är inne på, att familjebildning har blivit en klassfråga. Där om man frågar kommunalarbetare vad de skulle göra med 2000 kronor mer i månaden eller något sånt, om det var 1000 eller 2000, jag minns inte exakt, men däromkring, så svarar en hög andel att de skulle skaffa ett till barn. Det är ju helt sinnessjukt att vi pratar om en tusenlapp, 2000 lappar som gör så stor skillnad i en persons månadsbudget. Och att så många då uttrycker en längtan efter ett till barn, men att de inte har råd med det. Sen tror jag också att det är viktigt att understryka att medelåldern för förstagångsföderskor har ökat i Sverige. Så att en annan viktig ingång, som ju också är den som Jakob har i sin rapport, är varför personer inte skaffar det första barnet, så att säga. Och även där så handlar det väldigt mycket om klass. Och det är inte så konstigt att om man inte har tillgång till en bostad, om man bor hemma hos sina föräldrar tills man är 27 eller flyttar runt mellan olika andrahandskontrakt, då är det inte så konstigt att man väljer att skjuta på familjebildning. Och det säger någonting väldigt, väldigt dystert om det samhället vi lever i.
Verkligen. Jag ska bara återgå till den här förebyggande socialpolitiken. Vill du bara berätta lite vad du menar med det?
Men det är lite det här liksom som var temat i rapporten, att man måste ha ett bredare grepp. För många av de här frågorna går ju in i varandra. Alltså när man pratar om välfärden, arbetsmarknaden, bostäder, så måste man liksom gå in och se till helheten. Så om man till exempel tar bostadsbyggandet som exempel, så är det en förutsättning för att kunna bilda familj i sig självt, Men ett bostadsbyggande idag hade också varit jättebra för arbetsmarknaden. Det hade stimulerat arbetsmarknaden, det hade fått fler personer i arbete, det hade genererat skatteintäkter som hade kunnat gå till välfärden, och så får man de här positiva effekterna. Mm. Så att det är väl det som vi vill att man ska ta med sig, att när man fokuserar på en av de här frågorna så kan det få spridningseffekter. Men också att ja, man måste se till liksom den här helheten. Mm. Billiga bostäder är jätteviktigt, men det betyder inte att folk kan bilda familj om de samtidigt inte har en god inkomst och så vidare.
Mm.
Också om man kollar på välfärden då också, till exempel. Man brukar prata väldigt mycket i Sverige om att vi har en generös föräldraförsäkring, men om du har en genomsnittlig handelslön så får du ut en föräldraförsäkring på ungefär 14 500 kronor. Och det är ju nära fattigdomsgränsen i Sverige. Så att man ser liksom att det vi gör på arbetsmarknaden, full sysselsättning, det får jättestor effekt på socialförsäkringssystemen, som i sin tur också skapar förutsättningar för att kunna bilda familj. Så det är det som vi pratar om med förebyggande socialpolitik. Att se hur de här systemen påverkar varandra.
Ja, just det. Och tänk apropå föräldraförsäkringen. Om man inte har någon SGI, alltså sjukpenningsgrundande inkomst, så får man alltså 7 500 kronor i månaden om man tar ut alla dagar i månaden innan skatt. Och den lägsta nivån har ju inte höjts på väldigt, väldigt länge, exempelvis. Nej. Så det är ju verkligen... Men jag tycker att det där är intressant, för att allt det där vet vi ju. Alltså vi vet ju också att exempelvis satsar man på ensamstående mammor, det kommer hjälpa liksom barnfattigdomen, barn presterar bättre om man inte lever i fattiga familjer, alltså bättre i skolan. Det i sig ger också resultat på allt möjligt, ekonomi och ja, men folkhälsa. Vi vet allt det här. Varför gör man inte det här då? Vad säger ni? Vad säger du, Elva?
Väldigt bra fråga. Men det är ju, jag tror att det handlar mycket om just den nyliberala epoken som Sverige har befunnit sig i under lång tid. Och Sverige och resten av västvärlden för den delen. Men det är ju så att andra länder har ju lämnat den nyliberala hegemonin för länge sedan. Vi är fortfarande fast där lite, vilket är ganska lustigt att vi liksom inte tar oss ur det. För att det är ju uppenbart att det här väldigt kortsiktiga politiska tänket, det bidrar ju till att Sverige är ett land där tågen inte går i tid. Men sen då när vi pratar om människan, vilket jag tänker är vår främsta uppgift som politiska varelser, att prata om hur politiken påverkar människolivet, så hamnar vi ju just i den här situationen där kvinnor inte kan skilja sig. Där barnfattigdomen är extremt hög, alldeles för hög. Där arbetande kvinnor inte får månadsbudgeten att gå ihop. Och det är det handlar om i slutändan. Så därför behöver vi liksom det handlar ju i slutändan om att vi behöver en ny ekonomisk politik som tar människans och Sveriges problem på allvar.
Mm. Apropå det här med jämställdhet, för jag tänker att det här är ju ändå jämställdhetspodden och vi har ju varit inne på det väldigt mycket, men jag tänker alltså helt genom ett jämställdhetsperspektiv. På vilket sätt handlar den här krisen om jämställdhet? Vad säger du om det?
Men den handlar om jämställdhet dels utifrån perspektivet att det som diskuteras nu från högerhåll, alltså från både liberalt och konservativt håll, är dels... Om vi tar det konservativa så är det ju allt fler som börjar prata om att feminismen har gått för långt och att det skulle vara det som är problemet. Så därmed så har vi en värdekonflikt som är ett direkt hot mot kvinnans frihet. Men sen så handlar det om jämställdhet kanske framför allt genom att det är en klassfråga och det är kvinnor som påverkas mest av ett ojämlikt samhälle. Så därför är det så himla, himla viktigt att vi liksom verkligen pratar om både den sociala och den materiella jämställdheten.
Men det här handlar ju liksom väldigt mycket om hur vi fördelar resurserna i samhället. Och en sak som vi har sett liksom de senaste decennierna är att man har skurit ner jättemycket i välfärden. Man har prioriterat skattesänkningar. Och de här inkomsterna har ju gått, de gick ju tidigare då till kvinnor och barnfamiljer i stor utsträckning. Och de hamnar idag hos folk med höga inkomster. Och då handlar det om män i övre medelåldern i förorter som Danderyd till exempel. Alltså utanför storstäderna. Så att det här är ju en fråga som handlar om att vi på något sätt har liksom tagit en massa resurser från barnfamiljer, familjepolitiken, och slussat det till de här välbeställda männen. Mm. Så det är en väldigt konkret liksom intressekonflikt här.
Mm. Verkligen. Och jag tänker att det för mig vidare till nästa fråga, för vi, alltså, samtidigt så sker ju det är ju en väldigt polarisering, det har varit inne på, alltså det drar isär åt liksom, framförallt extrem högern och högern drar isär, men konservatismen ökar, vi har en reaktionär samtid med liksom allt från Trump till en manosfär som liksom existerar i våra liksom ungdomars telefoner liksom, var man än är, och det är tradwives och softgirls, allt det här, alltså vad tänker ni, det här blir på något sätt så här, en ungdomsgeneration som är inte riktigt kanske där vi pratar om nu, men liksom som kommer bara kanske nästa generation. Vad tror ni om det? Alltså kopplat till just också då, ja, men jämställdhet och familjebildning och familjepolitik och förväntningar. För jag tänker också, soft girls, det förväntas ju att man ska vara en mjuk tjej, och tradwife, då ska man ju vara en hemmafru och inte ha någon kanske inkomst och så. Mm.
Men jag tror att vi behöver börja prata om den konservativa ungdomen utifrån perspektivet att det liksom har inte uppstått i ett vakuum. Jag brukar säga att det inte är så konstigt att ungdomen slutar tro på ett samhälle som inte levererar. Och när det då kommer kapitalstarka fascister som erbjuder en trygghet som unga männen inte har upplevt i det samhället de verkar i, då går de ju på den berättelsen. Och då är frågan, hur motarbetar vi det här? För att den här unga konservativa, de unga konservativa männen, de är ju farliga för det som vi, eller det samhället som vi värnar. Men jag tror att lösningen egentligen är att se till att samhället levererar. Det är enda sättet att få unga, och i synnerhet då de här unga männen, att tro på det samhället som vi vill skapa igen. Så det går liksom åt båda hållen där. Men det här är verkligen en oroväckande utveckling. Jag pratade med en medlem i IA Studenter som berättade om att hon på juristprogrammet, på en föreläsning där, så var det en man som räckte upp handen och sa någonting i stil med att så här, ja, men det är ju jättebra att kvinnor utbildar sig och får en fin examen, men sen så ska de ju vara hemma. Det här är alltså en åsikt som uttrycks helt fritt i en föreläsningssal på juristprogrammet. Det är helt sinnessjukt. Så att det här är verkligen det här brukar jag ge som ett tydligt, tydligt medskick till våra politiska företrädare. Att vi måste se till att rädda ungdomen från de här konservativa strömningarna. Och det gör vi bara genom att se till att samhället levererar.
Jag tror också det. Jag tror det finns en ganska utbredd känsla av maktlöshet i liksom samhället idag. Det är väldigt svårt att klara sig ekonomiskt om man är under 40. Alltså, dels på arbetsmarknaden, så har vi med den här liksom jättesvaga arbetsmarknaden, så tar det jättelång tid att komma in och etablera sig. Och det ser man också i forskningen, att svag arbetsmarknad, det drabbar i väldigt stor utsträckning unga. Alltså det tar många, många, många år innan man tar igen liksom det inkomsttappet som det innebär att komma ut på arbetsmarknaden när den är så svag som den är just nu. Tillsammans med den här liksom katastrofala bostadsförsörjningen. Vi fann ju i rapporten att ungefär hälften av unga under 27 saknar liksom besittningsskyddat boende. Vilket gör att man antingen bor i studentlägenhet eller hos föräldrar eller i andra hand, och sen så bara hoppar man runt. Så att samtidigt som man då hela tiden jagar någon slags försörjning som liksom man är nöjd med, så försöker man hitta liksom ett tryggt boende, och där är man ofta utestängd från långa, i och med liksom långa hyresköer, man har inte råd att köpa eget boende, och i den här maktlösheten så tror jag att man börjar det är lätt att dras till konservativa rörelser liksom, som lovar trygghet liksom. och individuella lösningar. Man litar inte längre på samhället, utan man ska försöka lösa det själv på något sätt. Jag tror att det finns en stor risk i ett sånt samhälle att de här typen av extremt konservativa reaktionära rörelserna växer fram.
Det här, jag har nämnt det tidigare i den här podden, men det är ju, det finns ju verkligen signaler om att ännu yngre, alltså typ runt 10-årsåldern, att det är så här flickor som börjar inte plugga så mycket. Alltså att det finns liksom en tendens att jag ska ändå bli försörjd hemmafru. Alltså det här finns en liksom, och ungdomsbarometern visade att, nu minns jag inte om det var 13% av väldigt små flickor som ska bli soft girls. Och också träffat lärare som berättar att de tjejer säger det rakt ut. Jag ska bli försörjd hemmafru. Och vi har också sett att i Skolverkets senaste undersökning på liksom, undersökning på skolresultaten, jag tror att det var nationella proven, så första gången som flickor backar i skolresultat. Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar på allt det här, men samtidigt tänker jag så här, om man ska vara lite konspiratorisk, alltså ett sätt att öka barnafödandet i Sverige är ju att fler tjejer inte, eller så här, inte behöver vara så fria. Eller hur? Alltså det är ju att få, alltså hur ska man, det här blir ju också ett sätt att så här, tänker också för den konservativa rörelsen att lösa alla möjliga problem. Men också utifrån det här, alltså dels reaktion på det här, men tänk också så här, vad riskerar att hända? Vad riskerar vi att vara om, säg 10-20 år, om den här utvecklingen får fortsätta? Om vi tittar också just på krisbefolkningsfrågan och samhället i stort. Vill du börja, Jörg?
Ja, det som slår mig då är att även fast det här samhället som vi har, den här utvecklingen liksom göder en liksom konservatism eller konservativa rörelser, så ser man ju också att födelsetalen i extremt patriarkala samhällen, eller åtminstone mer patriarkala samhällen som kanske Ryssland eller Sydkorea, Italien, de har ju ofta lägre födelsetal. Så att även om det finns en vilja från vissa att liksom man ska försöka liksom, de här extremt nativistiska rörelserna har ju oftast misslyckats. Liksom, det är inte en framkomlig väg. Så att även om man fortsätter att hamra ut det här liksom, så tror jag inte att det kommer vara lösningen. Utan den enda vägen framåt tror jag är en progressiv och jämställd politik. Det är mina tankar.
Ja, vad säger du?
Ja, men det finns ju, till exempel Ungern så har man ju infört åtgärder för att få upp födelsetalen som inte verkar ha funkat dessutom. Men där har man ju, där försöker man genom ekonomiska incitament få kvinnor att skaffa så många barn som möjligt. Det är ju exakt den politiken som vi måste motverka, för den gör ju kvinnor och kvinnors kroppar ytterst till ett politiskt verktyg. Och det är ju inte där vi ska landa. Det är därför det är så otroligt viktigt att progressiva rörelser tar den här frågan. För annars kommer den kidnappats av de här reaktionära strömningarna. Och det är farligt. Det är farligt för vårt samhälle. Men det är ju i slutändan farligast för oss kvinnor och våra kroppar. Jag tror att det finns en stor skillnad mellan att försöka bedriva en politik som främjar barnafödandet och att bedriva en politik som främjar friheten och därmed antalen också leder till att fler skaffar barn. Och det är friheten vi ska vara, för det är liksom där vi kan bedriva en verklig jämställdhetspolitik.
Och det är väl det, tänker jag också, apropå liksom parallellen historiskt här också, som den här krisbefolkningsfrågan faktiskt också har visat att det funkar. Alltså, och vi har nämnt det lite grann, dels den här statliga utredningen som redan har gjorts, men också då Moderaterna har ju tagit fram, ska göra den här utredningen, ska göra en egen utredning. KD ska göra en egen utredning kring hur vi ska komma till bukt med den här frågan. Vad tänker ni? Vad riskerar de här utredningarna att landa i för förslag? Vad säger du, Jakob?
Det är väl antagligen ganska individualistiska lösningar, alltså skattesänkningar och så vidare. Det är ju bara reformer som ytterligare kommer att underminera välfärden, som kommer antagligen att leda till ökad barnfattigdom, det var mindre omfördelning. Vilket bara kommer spä på den här ofriheten.
Mm.
Så att jag tror inte att det kommer komma någonting konstruktivt ur de där utredningarna.
KD, han som leder KDs grupp, Jimmy Lord, har ju sagt att han utesluter inte att se över abort, förlåt, se över preventivmedels tillgången. Apropå. Men Elva, nu vet vi vad, liksom, vad tycker högern, och vi har gått in väldigt mycket på liksom det konservativa. Men Socialdemokraterna då? Gör man tillräckligt? Eller vad borde man göra?
Man gör absolut inte tillräckligt. Det här kräver ju som sagt stora samhällsreformer. Om vi ska undanröja de materiella hindren som finns för ungas frihet idag och således också familjebildning, då måste vi tänka mer långsiktigt än vad vi gör idag. Och idag tänker socialdemokratin kortsiktigt, framförallt så är vi inte tillräckligt modiga. Vi behöver investera, vi behöver en offensiv ekonomisk politik, vi behöver våga omfördela från rika män till fattiga kvinnor. Det är superviktigt. Vi behöver också se till att bygga jättemånga bostäder, höja bostadsbidragen. Det finns mycket som behöver göras som vi inte gör. Och det känns som att det är det enda jag har tjatat om sen jag klev på som studentförbundsordförande. Att vi måste våga satsa på framtiden.
Varför gör man inte det då?
Man gör kanske inte det för att man är, alltså för att man, jag tror ärligt talat att det är för att man fokuserar alldeles för mycket för männen i villaområden. Och det vi borde göra är att fokusera på kvinnorna som inte kan skilja sig, som bor i flerbostadsområdena.
Mm. Vad säger du?
Jag håller med.
Och jag vill bara säga, du landade ju en lista på reformförslag i den här rapporten. Vill du bara gå igenom lite övergripande, vad är det som måste göras?
Som Elva var inne på, det behövs byggas bostäder. Alltså, vi måste lösa den här bostadskrisen. Annars så kommer det vara fortsatt jättesvårt för unga att bilda familj. De här bostadspriserna och de här långa bostadsköerna är inte hållbara. Men det kommer ju kräva liksom ett nationellt åtagande. Alltså det krävs att staten går in och börjar faktiskt ta tag i den här frågan och tar ett helhetsgrepp. Sen så tror vi också att full sysselsättning är avgörande. Som vi ser så är det ju många kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden som inte har, det där tappet var som störst. Det är de som inte är liksom fria att bilda familj. Så att ge fler människor tillgång till arbetsmarknaden genom att liksom stimulera ekonomin är också jätteviktigt. Och sen välfärden.
Mm.
Att ge välfärden de resurserna som den behöver. Och där behövs det också anställas en massa, vilket också hade varit stimulerat arbetsmarknaden. Men förbättrat mödravården som är, liksom, det har ju rapporterats jättemycket de senaste veckorna om vilken katastrof det är. Och när IVO gör liksom genomlysningar utav förlossningsvården i Sverige så blir nästan samtliga kliniker underkända.
Mm.
Så att här, det behövs mer resurser helt enkelt. Dels för att stötta barnfamiljer genom barnbidrag, men också anställa folk och förbättra vården.
Mm. Vill du lägga till något? Alltså det här med ensamstående, jag vill bara komma tillbaka till det. Ensamstående mammor, alltså det har jag ändå identifierat. Det är en av de absolut fattigaste, mest utsatta grupperna. Och alltså, som jag förstår också utifrån det här resonemanget, det är en väldigt, väldigt viktig anledning till att dels kvinnor inte klarar sig helt enkelt. Men det är barnfattigdomen, och det är också en anledning kanske varför man inte skaffar barn också, för man är rädd att hamna där. Det är ju en helt rationell rädsla så att säga. Vad behöver man göra? Varför bryr sig inte politiken om de här kvinnorna? Och två, vad behöver man göra för att särskilt stötta den här gruppen?
Stor fråga.
Ja.
Men jag tror att politiken inte bryr sig tillräckligt för att Alltså för att kunna stötta den här gruppen så behöver vi ju göra stora samhällsreformer. Och de kostar. Och politiken har sedan 90-talet haft men liksom tydliga begränsningar i hur statens ekonomi fördelas. Och då man kommer in på liksom vad som behöver göras, där tror jag att det handlar mycket om exakt de reformerna som Jakob tar upp som en lösning på barnafödandet. Det gäller ju, alltså, det är ju för reformer som är bra för Sverige i stort, för samhället i stort, som kommer göra att tryggheten blir högre, att arbetslösheten blir lägre, att bostadskostnaderna minskar. Och det är ju någonting som gynnar oss alla, men då i synnerhet också ensamstående mammor till exempel.
Om 4 år är det val och vi kanske sitter här igen då om 4 år och pratar om vad som har hänt sen sist. Vad skulle det kunna vara som vi då pratar om? Vad kan ha liksom blivit ja, kanske framförallt sämre, eller det vi kan gissa då när det kommer till just det här? Vad tror du, Jakob?
Förhoppningsvis då så får vi en ny regering efter valet och att det som kan ha hänt då är att arbetsmarknaden har förbättrats, vilket jag tror skulle underlätta för många ensamstående kvinnor om de liksom får komma in på arbetsmarknaden. Om det fortsätter 4 år till med den här regeringen, då tror jag vi kommer fortsätta, vi kommer se liksom fortsatt successiv minskning utav barnafödandet. Jag tror att vi kommer det kommer rulla på och att man kommer närma sig de här födelsetalen som andra högkostländer har. Som Italien eller liknande. Så att jag hoppas väl helt enkelt på ett trendbrott.
Mm.
Och att man börjar ge resurser i samhället, alltså ge resurser till dem i samhället som behöver de här resurserna.
Vad tror du, Anna?
Men jag tänker att det är ju bara att kolla på vad som har hänt de senaste snart 4 åren utifrån ett ungdomsperspektiv då, men återigen, det här är ju liksom någonting som påverkar alla och då påverkar de som har det sämst mest. Men arbetslösheten har ju ökat efter 4 år med Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson vid makten. Bostadsbyggandet har tvärnitat efter snart 4 år. Många av de stöden som finns till människors privatekonomi, om vi pratar om unga till exempel, den avgiftsfria tandvården har avskaffats. Så det finns ju mycket där som är väldigt, alltså som vi redan har facit på. Det är någonting, om de får fortsätta regera så tror jag att det är någonting som kommer att få fortsätta. För att inte tala om också då att man liksom inte ger stöd till hela välfärdssektorn där jättemånga kvinnor jobbar. Så det är liksom, vi kan ju förvänta oss mer av det här väldigt, väldigt dåliga.
Ja, nej men precis. Och jag tänkte också apropå det du sa om Ungern. Sverigedemokraterna hade ju faktiskt förslag inte den här mandatperioden men innan dess, om att införa så kallat förstföderskestöd. Alltså ja, 20 000 kronor till en förstföderska. Jag tänker att det kanske också hinner se en del sådana populistiska utspel för att då kanske stimulera. Eller så är det preventivmedel eller abortfrågan. Ja, vem vet liksom. Eller hur? Alltså det är ju verkligen. Jag tänker att för 4 år sedan tror jag inte vi hade riktigt kunnat ana vad som hänt nu. Alltså eller hur? Alltså det har gått så himla snabbt.
Mm. Och där, men det är så konstig politik också som kommer från de här konservativa partierna i och med att man nu gör jättestora förändringar i socialförsäkringssystemen som många föräldrar är beroende av, som kommer leda till en stor ökning liksom av barnfattigdomen i Sverige, samtidigt som ja, men man har då partier som flörtar med såna här förstföderske bidrag liksom, men ja, det är ju lite oseriöst liksom.
Mm.
Och det visar ju att de inte är genuint intresserade utav de här frågorna.
Men Moderaternas arbetsgrupp föreslog ju rutavdrag för upphämtning av barn. Och där kan man ju tänka så här, ja okej, det kanske är praktiskt, men det är ju någonting som då riktar sig mot den gruppen som vi vet idag faktiskt skaffar barn. Så den är ju dels helt felriktad. Sen så är den ju också utifrån ett jämställdhetsperspektiv så är det så här, okej, så det obetalda arbetet ska betalas av någon annan gör det. Det är ju liksom, det är ju att sätta ett plåster på ett sår som liksom, det löser ingenting. Och det säger också någonting om högerns ingångar i den här frågan.
Mm, men verkligen. Och just så här, vilka har råd med RUT, men också vilka är anställda inom RUT. Där har vi arbetarkvinnorna som då gör det där, som du sa, obetalda arbetet för en väldigt dålig lön. Som själv aldrig skulle kunna betala att någon annan går hem till hennes barn på förskola.
Exakt.
Så det, nej, den är ju väldigt, väldigt skev. Som vi nämnde här, det är ju val snart, inte ens 6 månader till dess. Hur kan vi få in jämställdhet och kanske framförallt utifrån det här materiella perspektivet och liksom, hur ska vi klara samhället? Hur kan vi få in det i valrörelsen och hur kan vi få S att vilja äga de här frågorna? Vem vill börja?
Men jag tror att det handlar väldigt mycket, eller bör handla väldigt mycket om just de här materiella frågorna. Vi behöver vara ett socialdemokratiskt parti som fokuserar mycket, mycket mer på klass. Och att fokusera på klass innebär också att fokusera på jämställdhet eftersom ja, men, Sverige ser ut som det gör. Så genom att prata mer om de som jobbar inom välfärden, vilket ju är till sin majoritet kvinnor, genom att prata mer om bostadsförsörjningen som ja, i hög andel påverkar, eller till hög grad påverkar kvinnor, så hamnar vi också i en politisk diskussion som till högre grad också fokuserar på viktiga jämställdhetsfrågor. Så det tror jag är viktigt att vi verkligen, verkligen som socialdemokrater fokuserar på det här materiella.
Vad tror du?
Ja, och jag tror verkligen att man måste prata mer om liksom, den ekonomiska situationen för barnfamiljer i Sverige. För att barnfamiljer har verkligen halkat efter. Och det gäller alltså för nästan för samtliga. Sen så slår ju det som alltid liksom extra hårt mot ensamstående arbetarkvinnor. Men jag tycker nog att vi måste belysa de här ganska liksom extrema skillnaderna som har växt fram mellan de som har barn och de som inte har barn. Och liksom vilka utsatta grupper som finns där. Mm. Och där finns ju ingångar också att prata om allt det här. Prata om bostadsförsörjning, prata om arbetsmarknad, prata om välfärd.
Mm.
Så jag tror att debatten hade mått bra av att belysa liksom, de här förutsättningarna.
Mm. Ja, men jättebra inlägg. Jag tänker också på en sak som jag har skrivit om det här några gånger. Det är för att jag har Tapio Salonen som jag känner ganska väl. Han har skrivit en rapport om just om ensamstående och barnfattigdom. Och det finns ett stöd som finns i alla andra nordiska länder men inte i Sverige. Och det är ett så kallat ensamförsörjarstöd. Som handlar om att det helt enkelt är dyrare att vara ensam förälder. Och att man då, så det är inte ett underhållsbidrag eller underhållsstöd utan det är alltså ett extra stöd. Som man då tycker självklart i de andra nordiska länderna. Och som han har då räknat ut skulle liksom ha en viss betydelse för att faktiskt minska barnfattigdomen. I just den här gruppen som är särskilt utsatt. Så det är också en sån här grej som jag tror verkligen, det kostar inte heller särskilt mycket, det finns liksom en massa ringar på vattnet. Men jag menar, jag tänker att det är fler sådana där lösningar, för nu ser ju verkligen ut som den gör. Alltså, vi måste ju kunna ha par som separerar, eller hur? Alltså man måste ju ha möjlighet till det, vi pratade om det, friheten här i början. Det ska ju inte vara ett hinder, alltså ekonomin är ju ett hinder väldigt mycket just nu, förstår vi ju. Men om det också sen blir ett hinder för att skaffa barn eller som du sa Elva, skaffa fler barn. Det är ju väldigt, väldigt sorgligt och olyckligt och dumt rent politiskt. Så att, jag tänker att också så här, flera såna här liksom mera, men lite smart politik helt enkelt. Acceptera verkligheten som den ser ut. Men också som vi pratade om här, så här, vi vill väl ändå att människor ska få bättre liv. Alltså kunna skaffa sig bättre liv och kunna styra vid sina egna liv och göra de val man vill göra. Hur underlättar man då för det? Liksom? Och samtidigt bygga ett starkt samhälle. Liksom.
Mm.
Ja, exakt så. Bra. Så här. Jag vill att ni skickar med så här, inför valet nu. Vilken är den enskilt viktigaste reformen som behöver göras för att vi ska liksom, ja, men, öka jämställdheten, motverka krisen i befolkningen? Eller vad vill du be?
Men nu kommer jag vara lite jobbig och säga att jag tror inte att vi kan välja än, utan vi behöver fokusera på alla de tre områdena som Jakob pekar på i sin rapport. Vi behöver fokusera på arbetsmarknaden, vi behöver fokusera på bostadsförsörjningen och vi behöver stärka välfärden. Vi måste komma ifrån det politiska tänket att det är liksom, den här popcornmaskinen, att det är liksom att små reformer gör det bättre. Så vi befinner oss i ett akut läge i Sverige. Så därför måste vi fokusera på alla tre områden.
Jag tror jag precis hålla fast vid den förebyggande socialpolitiken och kanske ta med det liksom som någon form av ett nytt tänkande kring liksom politik, att se de här systemen och hur de hänger ihop och att liksom man måste gå fram i alla delar samtidigt om man ska rå på såna här stora samhällsproblem.
En sista fråga, och den ställer jag till alla gäster som är med här i den här podden, och det handlar ju om vad kan lyssnarna göra själva, alltså vad kan man göra i sin vardag för att skapa ett mer jämställt samhälle, och gärna utifrån liksom era perspektiv. Du börjar, Elva.
Men det är en stor fråga. Det finns ju mycket man kan göra. Jag tänker att det självklara är att engagera sig i ett politiskt parti eller en rörelse som främjar jämställdheten. Men sen så tänker jag att vi alla har ett ansvar också i att som människor agera jämställt. Att i vår vardag påpeka när ojämställdhet uppstår. Att i vår vardag liksom, jag vet inte, men se till att våra barn förstår att vi lever i ett ojämställt samhälle. Att se till att påpeka orättvisor. Det tror jag är en viktig sak att ta med sig. Men jag tror att det som gör störst skillnad kanske är just att engagera sig i en rörelse som motverkar ojämställdheten.
Det tror jag också. Jag tror att det är, jag tror att fler personer måste liksom engagera sig och utöva lite påtryckningar på politiken för att den ska börja leverera förbättringar på de här områdena. Sen så kan väl det också kännas övermäktigt ibland liksom. Jag tycker att Karin Pettersson sa det bra, att ibland så kan liksom ett första steg vara att läsa på och informera sig liksom om vad det är som händer i samhället och att därifrån orientera sig och att liksom göda sitt engagemang.
Det var en bra sista ord här, tänker jag. Källkritik och att bilda sig är inte liksom dumma insatser för att både öka demokratin och jämställdheten i samhället. Så, med stort tack Elva Barrio, förbundsordförande för S-studenter, och Jakob Seglin, rapportförfattare till rapporten Ny kris i befolkningsfrågan. Och tack alla som har lyssnat också. Och jag vill också bara säga det, ni får väldigt gärna följa Jämställdhetspodden, ni får väldigt gärna sprida Jämställdhetspodden och ge en recension i er poddspelare. Och vi hörs om 2 veckor igen. Hejdå!
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 Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.